Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Att leda med värderingar i techbranschen.
Undersökning efter undersökning visar att unga människor tänker mycket på värderingar när de väljer vilka arbetsgivare de söker sig till. Och en av de branscher där det är allra tuffast att hitta folk är tech- och ingenjörsbranschen.
Mm. Men hur får man in värderingar i techbranschen? Där utvecklingen går rasande fort och där det lätt kan uppstå konflikter mellan vad som är kortsiktigt lönsamt och det som bidrar till samhället på sikt.
Det ska vi prata om idag med Emily Mörk Demerud, grundare till techbolaget Hedility Technology. Och när Emily och hennes affärspartner startade sitt bolag, då lät de sig inspireras av filmstjärnan Hedy Lamarr från Hollywoods storhetstid. Men förutom skådisjobbet hade hon också helt andra tekniska innovationer på sin meritlista. Lyssna så får du veta mer.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta, och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare. Du och jag har jobbat lite med hur våra värderingar angående work-life balance ser ut när de möter verkligheten.
Mm-hmm.
Jag tänker på att vi har gjort en hjärtfrekvensmätning med vår partner Firstbeats metod och verktyg.
Mm, deras livsstilsanalys, precis. Och vi gjorde ju först en mätning i augusti. Som vi pratade om i, ja, det var några avsnitt sen. Och nu gjorde vi ju en likadan mätning i slutet av november också för att se hur resultatet skiljer sig. Men det var ju också så att vi hade ju en liten actionplan där på vad vi skulle förändra. Och då skulle vi ju kunna liksom se på mätningen att vi hade gjort de förändringarna som vi hade planerat. Vad hade du planerat att du skulle förändra? Vad behövde du göra utifrån mätningen?
Ett antal saker. Jag behövde få in mer pauser under arbetsdagen.
Mm.
Det här med fysisk aktivitet, träning och så, det har jag check på.
Mm.
Men jag sitter alldeles för mycket stilla i alldeles för långa stunder. Och, ja. Jag har blivit lite bättre på att ta de här korta 10-minuters promenixarna vid lunch. Mm. Det gör jag då och då. Det gjorde jag aldrig förut. Hade jag, min sömn var inte så klockren alls faktiskt. Mm. Det tyckte jag var väldigt tråkigt. Jag har blivit bättre på att komma i säng tidigare, där som du är så bra på. Jag tycker det är svårt och lite tråkigt ibland, för jag vill göra andra saker. Men, och det gav resultat, det var jättekul. Sen såg jag något helt annat och fick syn på med hjälp av den coach man pratar med. Mm. Jag tänkte att det här med mat, det var totalt check på det. Det är liksom inte något problem för mig. Och det kanske stämmer på ett sätt. Men hon informerade mig om att när jag tränar väldigt intensivt på kvällen, som jag gör ibland, och inte liksom lassar i rejält med käk, då blir min sömn lidande.
Mm.
Så även om inte jag är hungrig, faktiskt, så bara in med några ägg och någon skinkmacka eller vad det nu kan vara för någonting. Det har jag börjat med nu efter senaste gången. Och det var ju liksom helt, det hade jag ingen aning om. Mm.
Men det är ju det som är så häftigt, att den här fångar upp, när mätningen fångar upp sånt som man ibland känner, oh, det där stämmer ju precis. Och ibland fångar den upp sånt som man inte vet om, och då kan man få hjälp med det. Just för att man får det här coachsamtalet, så att man inte sitter själv med resultatet och bara, va? Utan man får hjälp med, på ett väldigt schysst sätt. Inga liksom pekpinnar och piska, utan snarare morötter att förändra.
Ja, det är helt så här odömmande, och det tycker jag var väldigt viktigt.
Mm.
För att det skulle lira för mig.
Mm.
Ja, och vad upptäckte du då?
Nej, men jag, när vi mätte i augusti, så var ju jag fortfarande delvis på semester. Och tänkte att så här, ja, men jag fick jättebra värden, och det var liksom topp återhämtning och allting. Men jag tänkte att...
Ja, precis. För det är ju återhämtning, det här verktyget. Ja. Framförallt mäter och hjälper till. Men vi kan ju bara förtydliga det.
Ja, det mäter liksom belastningen i våra liksom, i nervsystemet då. Hur mycket vi varvar upp och hur mycket vi varvar ner. Och liksom balansen. Så att jag hade ju högsta poäng. Så det var lite så här, ja, vad ska vi förändra? Men jag visste ju själv också att jag behöver pausa under dagen. Och nu gjorde jag med flit så att jag satte på den här mätaren under en vecka när jag hade jätte... Både, alltså man har alltid mycket att göra, men jag höll en utbildning en hel dag och det var väldigt stressiga dagar. För jag tänkte, nu ska vi se om det faktiskt funkar. Och jag hade bättre återhämtning nu.
Wow!
Bättre återhämtning.
Ja. Hur gör du?
Jag vet ju vad jag gör. Jag är ju väldigt bra på att hålla i min sömn, och jag är väldigt bra på att prioritera och strukturera, och att också hamna i ett bra och lugnt mindset. Även när jag kanske då står och håller en utbildning en hel dag. Den dagen såg man ju att jag gjorde det. Men vad var det jag såg?
Ja, men du blev förvånad över något annat.
Ja, men just det. Många som känner mig tänker att jag har väldigt bra kondition och tränar mycket.
Ultralöpning och sånt där.
Ja, men det är inte riktigt hela sanningen. Utan jag är väldigt duktig på att motionera, väldigt kravlöst. Men jag är inte så bra på att träna hårt. Så att jag har bra kondition. Men om man tittar på vad jag tycker att jag ska ha för kondition, så finns det definitivt förbättringspotential. Så att guess what? Min plan framöver, det är att trycka in 2 tuffa träningspass i veckan. Och jag är så...
Det var helt
oväntat. Jag tycker det är viktigt att lyfta. För de flesta tänker att det behöver väl inte hon. Men det är precis det jag behöver. 2 tuffa träningspass.
Men då tänker jag, du har sprungit typ 20 timmar i sträck någon gång. Och ja. Då tänker jag att du måste ju vara ett monster, liksom paket till muskler och allt det. Men ja. Det är klart, då måste jag bara förtydliga också. Det är inte så att du för hälsan behöver...
Nej.
De här träningspassen,
nej, det är för att jag är skruvlös. Ska... Ja, som jag håller på med det. Det är därför.
För du har
ja.
Mål med din träning.
Ja. Ja. Men jag är otroligt uthållig. Jag kan hålla på och röra på mig hur länge som helst. Men min syreupptagningsförmåga skulle kunna vara... Alltså den, som jag säger, den är bra, men jag tycker att den skulle kunna, eftersom jag har utrymme att trycka på någonting.
Mm.
Men jag tänker också att anledningen till att jag har återhämtat mig så bra är att jag är så duktig på att lyssna på kroppen. Och tar bort de här tuffa träningspassen när det är mycket annat. Men det har också då lett till att min kondition skulle kunna vara lite bättre för den typ av person jag är. Så att hålla i pauserna under dagen och träna lite hårdare är min plan framöver.
Vad intressant. Mm. Då har vi lite att jobba med, men också lite att vara stolt och glada för. Ja. Jag hade full pott på fysen bland annat, och det tyckte jag var kul.
Mm, du har mer full pott på träningen än vad jag har. Men som sagt, det var så himla bra att göra den här mätningen. Det funkar så smidigt. De är så, man får så schysst återkoppling. Det är så tydligt och pedagogiskt, och man kan lita på mätningen. Så att den här livsstilsanalysen från First Beat, den gillar vi.
Mm. Och du kan förstås läsa mer på First Beats hemsida. Vi lägger en länk i inlägget som vanligt.
Mm.
Och nu säger vi välkommen till dagens gäst, Emelie Mörk Demeryd, vd på Hedility Technology.
Tack!
Och ämnet som gjorde att vi ville bjuda in dig, det är ju hur man leder med värderingar i techbranschen. Och kan inte du, just så nyfiken på att höra mer om bakgrunden till Hedility Technology och vad det här namnet står för?
Ja. Ja, vi Vi grundade ju Heddy i oktober förra året. Och vi ville ha något namn som, där vi egentligen hyllade en kvinna som hade gjort skillnad inom techvärlden. Och vi kände inte till Heddy Lamarr som du faktiskt landade på sen från början. Utan vi googlade, vilka kvinnor finns det liksom, som verkligen har gjort en skillnad. Och då hittade vi först Valentina som var den första kvinnan i rymden. Så tänkte vi, shit, det här är ju hur bra som helst. Och verkligen en sån stor sak som har hänt i historien. Men sen så när vi grottade ner i det så verkade det som att ryssarna då ville testa om det kvinnliga könet verkligen klarade av att vara i rymden. Och då kände vi att nej, men det här var inte riktigt det vi stod för. Så att då strök vi den. Och så hittade vi ju Ada Lovelace såklart, som de flesta. Och det är mycket som heter Ada efter henne. Hon var världens första programmerare. Jättekult.
Alltså inte bara kvinnliga?
Nej, utan världens första programmerare, vilket är supercoolt. Och hon står säkert också med i alla de här böckerna som man nu läser för våra barn och sådär. Men i och med att det var så vanligt så kände vi att nej, det var inte riktigt, stack inte ut. Så hittade vi Heddy Lamarr. Och hon är, och var, ska jag säga då, en fantastisk kvinna. Hon var judinna från början, från Österrike, och flyttade till USA. Där blev hon Hollywoodskådis och hon var ju otroligt vacker. Så hennes utseende ligger till grund för Snövit och Catwoman. Så de har tagit inspiration av hennes utseende. Men det folk inte visste om var att hon var en fantastisk uppfinnare. Så emellan de här filmskaparna i liksom hennes loge och så vidare, så hade hon gjort sitt lilla egna labb. Så hon uppfann saker. Och inte vilka saker som helst. Utan i och med att hon kom då från Österrike, under den tiden så tog ju Hitler över Europa. Och hon sa att vi måste göra någonting. Så tillsammans med en pianist så uppfann hon frequency hopping. Och frequency hopping var ju då basen till secret radio communication. Så att hon patenterade detta, gick till militären och sa, gör någonting. Och de skrattade ju bara åt henne och sa så här, men du, underhåll militären. Och sen sköter vi detta. Så det här patentet lades ju på hylla.
Nej!
Ja, och grejen är att det de inte visste var ju att hade de verkligen uppfunnit på det här så hade de kunnat göra mer precisa torpeder. De hade kunnat kommunicera med varandra utan att fienden hade liksom lyssnat och sådär. Så det är ju faktiskt sjukt att de inte såg det på det sättet. Det som har hänt sen är ju att man har uppfunnit på det här. Och teknologin är idag dagens satellitteknologi, wifi, bluetooth, GPS. Så att det är ju liksom hela vårt uppkopplade samhälle baseras egentligen på hennes teknologi.
Du som lyssnar nu använder den här teknologin.
Exakt, exakt. Så för att hylla henne då så döpte vi oss till Heddy. Vi kallar oss Heddy. Men hela bolagsnamnet är egentligen Heddility Technology. Och Heddility som ord står för Make a Tech Imprint for a Better World. Och det är hela vår grund i vårt bolag.
Häftigt. Men det här är ju inte så vanligt. Jag tänker att techbolagen vill gärna kopplas till värderingar idag. Men det är inte så många som har börjat där.
Nej, jag vet.
Och hur kommer det sig att ni ville börja där? För du har ju gjort andra saker tidigare.
Ja, men exakt. Och för oss var det ju väldigt viktigt att vi ville bygga ett bolag som verkligen gör skillnad. När vi sågs, Hanna och jag, som är min co-pilot i detta, hon och jag sågs för ungefär 6 år sedan på en personlig utvecklingskurs. Och då var det faktiskt en kvinna där som sa att ni måste äta lunch ihop. Och vi bara, ja, okej, men då gör vi det. Och efter det så har vi hållit kontakten. Och ibland träffar man ju folk som har känner att vi kommer göra någonting i framtiden. Men jag vet inte hur, jag vet inte när. Och Hanna var en sån. Och jag var tydligen en sån för henne också. Och så sågs vi under våren förra året på Haymarket faktiskt i Stockholm. Och satt där och pratade om vad gör vi just nu och sådär. Och så sa jag till henne att men någon gång så skulle jag vilja bygga det här bolaget. Där man rekryterar de personer man verkligen är sjukt imponerad av. Och sätter dem under samma tak. Och så bygger man och gör någonting som verkligen gör skillnad. Och Hanna, hon är ju verkligen en doer. Så hon ringde ju till mig en timme efter och bara, du, jag är på. Och jag sa så bara,
när börjar vi?
Ja, exakt. När börjar vi? Hon verkligen så. Och jag bara, men det finns ju ingenting. Hon bara, nej, men vi kör. Jag vill jobba med dig. Okej. Okay. Och sen så i oktober så startade vi. Och vår grund var liksom att vi började med värderingarna. Vad är det vi faktiskt vill skapa? Och vilken struktur vill vi ha på det? Och vad ska vi göra? Liksom? Och såklart, vi har ju byggt andra bolag innan. Så vi hade ju erfarenhet av liksom att vad finns det? Vad kan vi göra? Vad är liksom gapet på marknaden? Och sådär då. Och också, vad vill vi? För vi vill ju bygga en plattform där vi kan vara med hela vägen. För detta är ingenting vi gör på kort sikt, utan detta gör vi på väldigt lång sikt. Och då vill vi ju bygga ett bolag där vi också kan göra massa olika saker under bolaget. Och vi tror också att det är väldigt attraktivt för talanger, och särskilt inom techvärlden då, när man behöver vara väldigt i framkant, men också väldigt attraktiv som bolag.
Så det ni gör, ni hjälper startup techbolag, eller hur?
Mm, bland annat, ja precis. Ja.
Och för vad är det de kan behöva hjälp med? Man har ofta en idé.
Ja, men exakt. Så vi har ju något som vi har tre ben egentligen. Så det du pratar om nu är vår innovationsstudio. Och där investerar vi i techbolag som gör skillnad. Så startups egentligen som är kopplade till de 17 globala målen på något sätt med det de utvecklar då. Där går vi in och blir tech- och businesspartner. Så vi hjälper dem att bygga sin affär men också sin techutveckling. För det vi har sett är att väldigt många bolag startar, eller idéer startas. Och så har man inte riktigt den här techkompetensen. Och man har inte riktigt affärskompetensen som brygger över till det heller. Så vad man gör är att man, såklart, man har inte så mycket pengar. Så man outsourcar detta till andra länder. Så vet man inte riktigt vad som har byggts. Mm. Och sen så söker man investerare liksom, för höga belopp. Och så har man inte riktigt kontroll på vad det är som faktiskt är ens core business.
Mm.
Så vad vi gör är att vi går in då med kompetens. Både från business-sidan och tech-sidan. För där ser vi också att vi står ut, för att vi kan liksom synkronisera både business roadmap och tech-roadmappen. Och hjälper dem att bygga detta. Och samtidigt bli en partner och delägare såklart i bolaget. Vilket är väldigt värdefullt för dem. Och sen så hjälper vi dem att bygga upp ett värde. Och till den delen så att de verkligen kan få bra investerare att bli intresserade. Och vad vi gör nu också är att vi knyter oss an ett sånt VC-nätverk med både änglar och
venture capitalists.
Ja, precis. Med både venture capitalists och änglar, så att vi kan liksom investera tillsammans. Så att vi går in då som partner och de går in med sina pengar, och så ser man med de som ser samma gap som vi gör då. Så det är vår egentligen core då i vår innovationsstudio. Sen har vi två andra delar. Så vi har en servicedel, det egentligen är en konsultdel, där vi hjälper bolag med både programmering och affärsstrategi. Och sen har vi en academy där vi stänger gapet mellan tech och affär. Och anledningen till att vi har de här tre delarna är för att våra talanger då, och oss själva också, ska kunna liksom vara i alla tre delarna. Man ska kunna göra det man känner att, men det här vill jag göra just nu, och det här vill jag bli bättre av. Och sprida sin kunskap också. För det är ju så man växer som person. Mm. Och det är så man växer i sin kunskap. Och vi vill ju att alla ska kunna växa så mycket som möjligt i det de tycker är kul.
Mm.
Så det är kombinationen vi har liksom skapat.
Mm. Mm. Och det här med en kvinnlig förebild inom tech. Du nämnde då att de globala målen är någon slags inträdeskrav för de ni ska investera i och tillsammans med.
Ja.
Hur ser ni på feministgrejen? För det är ju egentligen ett feministiskt angreppssätt. Vill ni helst jobba med startups som leds av kvinnor, eller hur tänker ni?
Nej, alltså det är ju intressant att du frågar det, för att vi är ju, alltså Hanna och jag är ju majoritetsägare av Heddy, och vi äger ju 94% av bolaget, Hanna och jag tillsammans, och vi är också de som liksom driver bolaget. Och vi får ofta frågan så här, aha, okej, men ni är ett kvinnligt bolag? Nej, det är vi inte, utan vi liksom rekryterar både män och kvinnor. Så att jag tror inte det är så många män som får den frågan, när det är så här två män som äger bolaget och som är liksom... Mm. Också bygger det och styr det. Så att vi ser ju helst, och vi är väldigt tydliga med att vi vill att det ska vara jämlikt i bolagsledningarna och styrelse och ägardelar. Därför att man ser ju både på statistik och forskning att det är det som ger bäst lönsamhet och att bolaget byggs på bästa sätt. Så det är vi jättenoga med. Men vi är inte så att vi bara går in när det är kvinnliga ägare eller kvinnliga entreprenörer. För att då stänger vi också ute, precis som den andra sidan har gjort i många år. Mm. Så att det vill vi inte göra.
Nej, det där är intressant. Oh, är ni ett manligt bolag? Ja, bara, ah, nej, precis. Den nej. Känner man inte igen.
Kanske. En kvinnlig läkare. Jaha, vad är de andra? Ah, nej, precis. Den normen.
Exakt.
Så. Vi rubricerade ju det här avsnittet med att just leda med värderingar i techbranschen. Jag tänker att vi ska komma in lite på det. Och du har en co-pilot, Hanna, som du beskrev. Men ledarrollen kan ju kännas ensam. Och du har ju varit anställd vd också. Och sådär. Och hur ser du på det här med... Det är en jättestor fråga, men vi börjar där med liksom leda med värderingar och då specifikt i techbranschen.
Ja.
Hur gör du?
Ja, den är jättespännande och stor såklart. Jag tror så här, för mig är det väldigt viktigt att göra någonting som verkligen hjärtat följer. Men också göra någonting som man ser lönsamhet i. Så att jag är inte sån att jag bara gör det för liksom... pro bono eller liksom sådär. Det är väldigt viktigt, för annars kan du inte bygga ett lönsamt och bra och stort bolag. Men för mig så handlar det mycket om att man har grunden och att man gör saker som verkligen är i linje med det. Nu har vi hållit på ett år bara. Fokus första året har varit att bygga en kassa så att vi verkligen kan rekrytera så fort som vi vill, men också att kunna göra de sakerna vi vill göra. Och nu så lanserade vi Tech Imprint Arena till exempel, som är ett helt ideellt initiativ från vår sida tillsammans med Tech Position Jenny Sinclair och GBG Tech Week Malin Källström. Och det är ju ingenting vi tjänar pengar på, utan det är ju någonting som vi ser att allmänheten inte riktigt förstår vad hur dagens teknologi kommer påverka morgondagen. Och vi vill dels lyfta bolag som verkligen gör det, som använder dagens teknologi för att skapa en bättre morgondag, men också öppna upp för allmänheten hur företag verkligen använder den och hur det kommer påverka varje individ. Så vi lanserade den här arenan nu i Göteborg faktiskt, första gången, för 2 veckor sedan. Och det var fantastiskt häftigt, för vi fick en sån cool lineup med bolag som... jättehypade, och då höll vi oss bara till Göteborg och bara de bolagen där liksom. Så det var ju Einride, det var Recorded Future, det var NetClean, det var massor med coola bolag, och vi var på Johan Nyström mitt på Avenyn, så vi öppnade verkligen upp för allmänheten, och vi hade 350-400 personer där vi hade, det var 11 olika event under hela veckan.
Einride, det är väl förelösa lastbilar eller?
Ja, exakt, så det är, ja precis. Och de ligger verkligen i framkant när det gäller transportation as a service. Jättekult. Och de var ju på Slush veckan innan. Och sen så kom den grundande då, ingenjören och deras operations director kom och pratade och berättade om hur ser de på morgondagens transport då. Mm. Och hur vi kommer transportera gods och så vidare. Och hur de kommer... Så det är också så här, alla de här bolagen vänder upp och ner på saker och ting. Och det är detta vi vill lyfta. Och det är ju en sån sak... Jag menar, ett vanligt bolag tror jag... Nu är ju vi som bestämmer i det här bolaget liksom. Och då kan ju vi... Hade vi varit väldigt fokuserade på direkta pengar in... Så hade vi ju sagt nej till det här. För det här tog både tid, kraft, energi och pengar att göra.
Lite varumärkesbyggande dock.
Ja, det är absolut, det är varumärkesbyggande. Men att göra det ett första år kan man också säga så här... Det var risky och det var ju kanske inte så här... Men för oss så var det viktigt att vi vill ju så snabbt som möjligt komma igång med de här sakerna där vi ser att vi behövs och där vi ser att vi kan göra skillnad.
Mm.
Så där tror jag också att det är viktigt att man också prioriterar det.
Mm.
Och inte ser bara, som jag säger, så här, direkta pengar in. Mm. Utan alltså verkligen så här, men det här är det vi ska göra. Och det skapar en sån sammanhållning och även, som du sa, också varumärkesbyggande såklart. Att man verkligen gör det... Walk the talk.
Men det låter ju som en balans i värderingar. Alltså att det är klart att jag tänker på det här begreppet, japanska begreppet ikigai. Att det som världen behöver, det jag kan tjäna pengar på, det jag är bra på och det jag tycker är roligt. Och det låter som att ni har de bitarna på plats. Och det här låter som något som ni som sagt inte gjorde för direkta pengar in, men såklart långsiktigt. Och det är en värdering hos er att göra såna här saker, för det bidrar till en bättre värld.
Ja. Och det som vi inte kanske räknade med var ju att vi fick 3-4 approacher på sponsorship bara under den veckan liksom, som vi hade kunnat dra i om vi hade haft liksom den tiden och så vidare innan. Men som vi inte riktigt tänkte på. Men som vi nu kommer dra. För vi kommer ju gå vidare nu till Stockholm och Malmö. Och förhoppningsvis sen i Silicon Valley på Shack 15. Där vi har en plats då i San Francisco.
Mm.
Så att det här hade varit. Det är jättehäftigt. Och, mm. och verkligen att bli approachad och säga, men det här vill ju vi sponsra, det här vill vi vara partner till.
Mm.
Det, då gör vi ju något bra.
Mm. Ja, och att börja med det man vill då, istället för att lite ängsligt försöka fundera på vad eventuella sponsorer vill
Exakt.
Ha.
Exakt, mm. ja.
Men är det samtal ni för då om, jag tänker på utmaningar med teknik, som ju kan hjälpa oss väldigt mycket, men som också presenterar dilemman, mm. moraliska...
Mm.
algoritmer och AI mm. som börjar tänka åt oss, som mm. agerar enligt gamla fördomar och sådär. Mm. Mm. Är det den typen av samtal ni har på de här gatherings? Eller på att säga?
Absolut, mm. det är ju olika. Alltså, bolag gör ju olika saker. Det var ju minst två bolag i alla fall som jobbar väldigt mycket med den typen av teknologi. Där man samlar data och där man liksom kartlägger. Recorded Future till exempel,
ja,
som var med. De gör ju, förebygger cyberattacks och fake news och alla de här. De kan göra hur mycket som helst med den data.
Det är ett jättestort bolag med svensk bas, va?
Ja, och från Göteborg. Och de har gjort en exit nu. De har sålt en bit för miljardbelopp. De är riktigt coola. Och nu då... Så de fick ju bland annat den frågan. Så här, ja, men ni kan ju använda datan till massor med saker som inte är bra. Liksom.
Mm. Övervakning, integritetskränkning.
Ja, massa med grejer. Och då sa ju han, grundaren, då att amen, ja, och vi har fått en del sådana förfrågningar.
Mm.
Men vi måste ju också granska. Så att de har ju sagt nej till det såklart. Och det är ju likadant med oss på Heddy. Vi har också fått en del förfrågningar från där vi liksom... Vi har haft 10-11 bolag som har köat för att komma in på innovationsstudion hos oss. Och då är, liksom, då är det väldigt viktigt att välja vilket bolag och vilken värderingar. Så vi utvärderar ju väldigt, väldigt grundligt bolagen. Och ser vi att det är någonting där kanske entreprenören tänker annorlunda än vad vi gör när det gäller data eller när det gäller annat. Då tar vi ett steg tillbaka, för då går vi ju inte in i där. För att det är väldigt viktigt också att förstå att teknologin kan göra jättenytta, men det kan ju också göra på andra sätt, påverka negativt.
Mm.
Och där är det också bra att ta en ståndpunkt.
Och vilka riktlinjer eller så att säga, värderingar blir viktiga då när ni, för nu liksom, när ni växer så kommer det bli, alltså det kanske är lättare i början att så här, nej till det, ja till det, men så kommer ni växa. Hur säkerställer ni att ni lever enligt era värderingar, och vad skulle du beskriva dem som driver er och styr er?
Mm. Jag skulle säga faktiskt lite tvärtom, att jag tror att det blir lättare när man blir större, för att i början så behöver du behov av affärerna liksom. Vi har dock ändå sagt nej till saker som man kanske igen inte hade gjort om man hade haft en styrelseägare som hade varit fokuserad på något annat då. Men för oss är det viktigt att man bygger en affär som verkligen betyder någonting. Att man inte håller på med... Vi håller inte på med kasino eller spel eller på de typerna av sätt. Eller vapen eller narkotika eller droger. Vad som helst då när det gäller det här. Men för oss är det väldigt viktigt. När vi till exempel tar in innovationsstudion, så är det väldigt viktigt att man har något som verkligen är skillnad. Men också att man bygger med värderingar och gör det på ett sätt som är bra för bolaget i sig. För organisationen, för människorna som jobbar där. Att man har ett tänk angående det också. Så att det inte bara handlar om affären. Liksom. Och här kan man tycka att det är de mjuka sakerna. Och det har ofta kommit i bakkant när man tittar på hårda kopior och så vidare. Men det här kommer bli mycket viktigare. Och jag tror ju absolut att hur bolaget styrs. Vilken vision man har med sin affär. Och hur man bygger sin tech. Det vill säga, vilket ansvar tar du när du också bygger din plattform med data och med allting. Det kommer bli så mycket. Och det är de som tänker på de här delarna, det är de som kommer vinna i slutändan. Och verkligen bygga stora bolag och bygga stora och innovationer som gör skillnad. Så där, det försöker vi utvärdera på, de grunderna.
Ja, men det är intressant, jag har läst och lyssnat på poddar och böcker om just AI det här året. Det var en uppgift jag tog med mig inför det här året. Bland annat Max Tegmarks bok Liv 3.0.
Mm.
Och en slutsats som många drar är att varje programmerare som ibland sitter i ett sammanhang där han eller hon inte styr alls mycket måste ta ett ansvar för den kod man skriver. Och jag tänker, jag jobbar inte i techbranschen på det sättet. Är det här synsättet liksom accepterat eller tar man avstånd från det?
Jag tror så här, att vi dels så angående AI så tror jag vi måste ta ett beslut på, i Sverige måste ta en ståndpunkt på politisk nivå när det gäller det. Och det tycker jag är väldigt konstigt att vi inte, exakt, det är ingen som pratar om. Och det är någonting vi måste sätta på agendan. Och det förstår jag inte varför inte något parti som gör i dagsläget. För att det finns länder i världen som har signerat där de har liksom sagt att vi kommer ta avstånd från att använda teknologin på det här och det här sättet. Sverige har inte gjort det, men de har tillsatt en utredning. Mm. Där kan vi ju fundera på att vi kanske behöver vara lite mer framkant, lite mer proaktiva. Mm. Sen går det ner på företagsnivå, att så här, men vad står vi för? Men det man ska veta också är att ofta är det ju inte så att vdn eller de som ägarna eller så där av bolag är de som programmerar. Och de kan inte programmeringsnivån. Så man vet inte riktigt liksom, var går gränsen egentligen när du sitter där i 90-gritti. Och därför måste det ligga på kodares och programmerares nivå också. Och man måste förstå att okej, vänta, när jag kodar detta eller när jag programmerar detta så blir det de här typen av konsekvenser. Så jag tror absolut det måste ligga faktiskt också på varje individs.
Och då är man ju utsatt, tänker jag, när man är beroende av sin anställning och så. Det är nästan som man skulle ha visselblåsarfunktioner i techbolag, kanske.
Ja, och det tror jag. Ja, och kollar man på vad som har hänt så är det ju faktiskt också, runt om i världen så är det ju faktiskt det också som har hänt på vissa delar. Mm. Absolut, det tycker jag. Och också så, för det är ju också programmerarna som får sitta, de kommer ju sitta ibland kanske, om vi har otur, så kommer de kanske sitta i en situation där bolaget vill en viss väg och man själv har en annan värdering. Det hoppas jag inte att man hamnar i, men det kan mycket väl vara så. Mm. Och att man, eller att man inte ser konsekvenserna av det man programmerar. Att man inte vet vad det ska användas till.
Och där kanske man behöver ställa ett antal frågor. Och...
Ja, såklart.
Mm. Ja, du nämnde din co-pilot där i början, att ni har hittat varandra. Det låter väldigt härligt. Det låter lite som dig, Ann-Sofie, för mig.
Detsamma.
Men det här att vara anställd vd, du har ju varit det tidigare. Och hur, för att alla har inte möjlighet att starta eget eller vill det inte ens. Men om man är vd specifikt då, som just, ja, det är ju bara en som är det.
Ja,
och precis. Man är högst där upp eller längst där ut eller vad vi ska kalla det för. Om man inte får rätt stöd då av vd, av ledningsgrupp och styrelse.
Mm.
Har du något tips på vad man kan göra då?
Alltså, ja, absolut. Jag tror så här, att det viktiga när man tar vd-rollen, eller jag ska börja där, att när jag fick min första vd-roll då, så jag var inte riktigt beredd på hur stor kraft det där namnet har. Dels för de som jobbar i bolaget, men också liksom, det är verkligen en titel som man, så här, man får bära den med vördnad, för att man... Vad man säger vägs väldigt, väldigt tungt, alltid. Och det var inte riktigt jag beredd på i början. Men sen så tror jag också att den positionen är såklart väldigt utsatt från alla håll. Du ska redovisa för, eller presentera för liksom, din styrelse hela tiden. Och du har liksom massor med mål på dig och siffror och så vidare. Och sen beror det på hur man styr från styrelsen såklart. Och sen har du din ledningsgrupp eller vad det är nu det kan vara. Förhoppningsvis. Jag tyckte det var väldigt viktigt att ha mentorer utifrån. Alltså personer som inte är med i bolaget, som är otroligt erfarna och som där man kan bolla allting med. Både vad som händer i bolaget, hur det går med styrelsearbetet och liksom relationen där och ägarrelation och allting. Så att man kan ta det på med personer som inte är med, som inte har en bias eller som inte har en annan typ av agenda som man inte riktigt ser. Så för mig var det väldigt viktigt och jag hade en person som var fantastisk. En kvinna som är runt 65 som är styrelseproffs och har gjort företagsresor och sitter fortfarande i styrelser idag fast hon har sagt att hon ska gå i pension. Men hon hjälpte mig jättemycket och hon både med det här liksom... det praktiska som har med vd-jobbet att göra när man är ny vd, men också det här hur man hanterar vissa typer av situationer, kanske när styrelser då se någonting och man ser att men det där kommer inte göra, det kommer inte bli bra om vi går den vägen eller vad det nu kan vara.
Och vem, precis, ska man lita på sig själv då?
Exakt.
Eller ja, man kan ju också säkert hamna i situationer där man tappar tron på sig själv för att
det, såklart, ja, absolut.
Eller värderingskonflikter tänker jag också.
Ja, men faktiskt också. Och där var ju, det var ju en av de sakerna som gjorde att jag faktiskt, det gick ju jättebra för mitt förra bolag, eller där jag var vd då, men som gjorde att jag faktiskt steg ifrån det. Och det var ju att jag ville göra vissa typer av investeringar som inte alltid är fokus på lönsamhet, utan ha andra typer av värderingar som vi pratat om tidigare. Och vi hade inte riktigt samma syn där. Och sen var det ju också så att vi, jag vet inte, i utsatta situationer med, när man inte riktigt har, man känner att man har styrelsen med sig och man känner att man behöver gå en viss typ av väg. Vad jag gjorde var att jag gick den vägen, det gick väldigt bra. Jag styrde bolaget till ett och byggde upp det på ett sätt som var väldigt framgångsrikt. Men det tar väldigt mycket energi. Och där kände jag att den energin kan jag lägga på något annat istället. Mm. Så jag ska säga att den största skillnaden nu är ju att nu, vi bestämmer ju liksom. Vilket är så härligt. För jag trodde ju också att så här, men nu är vd, nu får jag bestämma liksom. Nu kan jag liksom bygga det här som jag verkligen har drömt om. Mm. Men det var ju inte riktigt så. För det är ju styrelse, det är ju ägare och de har ju sina mål. Och sina, såklart, det var ju de som började från början och det är så det är. Men nu kan vi ju, Hanna och jag kan ju verkligen bygga det här på det sättet vi vill. Och det är nog den största skillnaden. Och sen skulle jag säga att ha en co-pilot, till skillnad från att vara ensam vd. Nu är jag fortfarande vd, det är inte det. Men att ha någon där man hela tiden kör, både man tar framgångarna, man tar motgångarna. Man är liksom, man har visionerna tillsammans. Vilket gör att tappar man någon gång visionen, eller tappar man, shit, funkar detta? Kommer vi ens klara det? Eller kommer vi, vad det är, om man tvivlar, så är ju hon där. Och tvärtom, jag är där. När hon tvivlar, eller tvärtom, eller drar varandra och firar ihop. Och det är ju otroligt häftigt.
Vi har ju pratat om angående en konsultorganisation som du bygger nu, Ann-Sofie.
Mm.
Det här begreppet egen men inte ensam.
Mm. Och jag tänker på, jag reflekterar på det när du, att det känns egentligen helt orimligt med all forskning på hur människan fungerar, att den här vd-rollen, den kan aldrig vara en isolerad ö, utan man behöver alltid tänka på den utifrån, vem är ditt bollplank? Och det kan vara en jätteschysst styrelse, det kan vara en extern mentor, det kan vara en co-pilot, men man behöver alltid titta på det. Vad har den här personen för support i den här rollen? För att det är en tuff roll att axla. Och den, som du beskriver den nu, så låter den fantastisk, just för att du, för det första så driver du en verksamhet där du har alla de bitarna som är viktiga på plats. Men så har du också din co-pilot som gör att det finns någon att kroka arm med.
Exakt. Mm. Och sen tror jag det är väldigt viktigt att bygga, om man nu ska kalla det traditionellt ledningsgrupp då, eller strategiskt team eller vad man gör. Att man bygger ett strategiskt team där man verkligen har kunskapen i att ta den strategiska höjden. Att man kan bygga på lång sikt och visionen om det. Men också kan operationellt då. Och det tycker jag att vi har gjort också väldigt bra hittills. Vi har fått in fantastiska talanger nu. Så det ska bli jättekul att gå in i 2020 med det starka teamet vi har.
Jag tänker på, vi kommer in på operationellt. Och då tänker jag att ett sätt att orka vara operationell, det är ju det här med att, alltså ni jobbar med tech och för mig är det, jag är ju väldigt analog som jag alltid säger, så att det är mycket begrepp som jag inte hänger med på riktigt. Men man behöver ofta vara vid en dator och jobba. Det behöver man ju ta hand om. Vi behöver ta hand om vårt behov av att röra på sig. Och ni har någonting som heter Endorphin Creation på HeadyTech. Vad är det?
Ja, alltså det är ju vår, man kan ju också kalla det för träningshalvtimme eller sådär.
Bra paketerat,
men det lät härligt.
Endorphin creation, men vi har ju sagt endorphin creation bara för att vi vet ju att träning ger endorfiner och endorfiner gör att vi gärna fungerar bättre. Vi använder gärna hela dagarna och särskilt som liksom programmerare och sitta vid datorn och alltihopa det här, så är det väldigt viktigt att vi tar hand om våra hjärnor. Så att vi har en träningstid varje vecka där vi tillsammans tränar. Hanna, hon är ju crossfit, tränare på elitnivå kan man säga. Så hon är ju väldigt, väldigt duktig där. Men hon är ju också väldigt duktig pedagogisk och tar det här på en nivå så att alla kan vara med. Så hon leder ju de här passen. Så nu under hösten så har vi ju kört i Kungsträdgården. tillsammans med den här vaktparaden till slottet som har gått förbi varje gång vi har tränat.
Så det
varit,
på dem helt
ja, exakt. Det har varit fantastiskt pampigt att träna samtidigt där. Nej, men så det kör vi varje vecka. Och
jag ser framför mig att ni gör burpees i så här raka led. Ja, med marschmusik.
Ja, exakt. Det kan vara precis. Militäriskt liksom. Ja. Nej, det är inte riktigt så. Och alla gör ju på sin nivå. Mm. Vi är ju inte på elitnivå allihopa. Men det är bra att man får vara med på den nivån man är på.
Jag tänker att namnet är kanske lite nudging. Just för att alla tycker att träning är kul. Och dessutom om någon bara säger att de håller på med crossfit på elitnivå. Så kanske man blir så...
Ja, men exakt. Ja, verkligen. Och därför, det är ju därför det heter Endorphin Creation. Och vissa veckor så har vi haft liksom jättemycket. Och bara så här, men nu kör vi en powerwalk eller nu tar vi en promenad. Bara att få den tiden tillsammans allihopa är ju fantastiskt.
Mm.
Och viktigt för oss. Så, ja.
Så det är en investering för er som ägare också?
Ja, men absolut. Mm. Verkligen, det är det.
Mm. Ja, men vad kul att höra. Vi har spänt från stort till smått. Och jag tycker det är coolt att ni har startat med den grunden ni har. Och jag tänker också på en sak du sa, bygga kassa. Jag tänker att ni hade säkert mer pengar in. Och cash is queen är ett begrepp som man hör ibland. Det är inte bara king. Att om man vill göra feministisk skillnad så är det också faktiskt viktigt.
Mm. Mm. Verkligen.
Pengar i makt.
Mm. Mm.
Så stort lycka till med allt som ni företar. Tack för att du kom.
Ja, tack, kul att vara här.
Och vi vill tacka våra samarbetspartner First Beat och Agda Media för den här produktionen. Som vanligt så tycker vi om när ni pratar med oss i sociala medier. Vi finns på LinkedIn, Facebook och
healthforwealth.se.
Sköt om er.
Ha det bra, hej då.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.